Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta Bromé.
Hallå där och varmt välkommen in i Halv tre-studion. I dagens torsdagsmix, plastpåseskatten. Nu ska den bort, eller det avgörs på måndag. Ann cyklade tvärs över jorden, 28 länder han och med. Alexandra Rappaport tipsar om en bra serie i dagens byttebytt. Amanda har provkört en ny truck och den väger 100 ton. Dessutom så dyker Linda Bengtzing upp och pratar om både sina barn och sitt liv. Isak Danielsson från X-Factor, han har musik ihop med Alba August. Honom hör ni alldeles strax. Snacka om innehåll, nu kör vi. Och nu säger jag välkommen till artisten Isak Danielsson som kom trea i svenska X-Factor, har turnerat med Darin och har just nu avslutat säsong 2 av sina Sunday Sessions på sin YouTube-kanal.
Hallå Isa.
Du, igår var det vår. Jag har inte hunnit vara ute idag. Vad är det för väder idag?
Nej, men det är inget väder man vill uppleva.
Inte
det
nu igen. Inte. Säg inte att det börjar om igen. Jag trodde det var vår.
Nej, men imorgon ska det också vara lite tråkigt väder, men sen på lördag kommer det tillbaka. Ja. Då kommer solen.
Jag frågar dig extra mycket eftersom du är nyinflyttad till Stockholm.
Ja.
Är det lättare att hitta sina vårkänslor här än där du bodde förut eller tvärtom?
Och jag tror att jag faktiskt hade det lite bättre i Göteborg. På vår, i alla fall på
baksidan. Det var
men
bättre,
när, när man, med våren och att man kan, då tror jag att jag redan nu hade varit nere vid havet och badat och grejer. Och ja. Det har jag inte gjort här.
Jag pratade faktiskt med Janne Josefsson häromdagen och han hyllade också våren i Göteborg. Ja. Att det har kommit och att det här är bland den bästa tiden någonsin i Göteborg.
Det är det verkligen. Ja. Och sen nu, mina föräldrar har ju hus i Göteborg och nu bor jag i en lägenhet här i Stockholm, så det är ju också lite skillnad. Ja. Jag har försökt plantera lite på min uteplats här i Stockholm. Men det är inte riktigt samma vibe.
Jaha, så hur länge blir du kvar tror du?
Ja, en vecka eller två. Ja.
Nej. Du har ju nyligen då släppt en cover av Frank Ocean's White Ferrari. Vi ska lyssna på en bit. One too many years, some tattooed eyelids on a facelift. Mind of a matter is magic, I do magic. Isak Danielsson här tillsammans då med Alba August. Varför just den här låten?
Det har jag nog inget jättebra svar på. Men jag tror att både jag och Alba tyckte att det var en rolig challenge. Någonting som ingen av oss riktigt hade tänkt oss sjunga.
Men det blir bra.
Ja, jag tycker också att det blir jättefint. Det är en liten annan tolkning på det. Men den är... Jag tycker också att den blev jättefin. Och det här var ju från Sunday Sessions. Och så har vi även spelat in den. Och har släppt den på Spotify. Och...
Det går bra.
Ja.
Ja, kul.
Ja, nej, men det är svinkul. Det är jättekul.
Gillar du att göra just duetter?
Jo, det tycker jag om. Jag har gjort några stycken. Men det är kul att få sjunga med en annan röst. Och absolut. Alltså det är att få jobba med en annan artist. Och inte vara... liksom lika ensam i det. Tycker jag är faktiskt jättekul.
Om vi blickar framåt då, vad händer framöver?
Jag ska på turné höst i Skandinavien och lite utanför.
Spännande.
Ja, väldigt spännande faktiskt. Och sen så ska jag släppa musik, så jag håller på att skriva en massa nu, men jag har ska också välja vilka låtar jag gillar mest. Och sen så ska även Lost Frequencies, som är en DJ producent, jag vet inte vad man kallar det, men han har gjort en remix på en av mina låtar som heter Broken, och den släpps nästa fredag.
Det blir spännande.
Så det blir också spännande att se vad som händer där.
Men du, det låter ju som du har stor anledning att komma tillbaka så småningom då.
Ja, ja. Det gör jag väldigt gärna.
Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
Och jag välkomnar Ann Johansson som har cyklat, håll er, tvärs över jorden från Sverige till Nya Zeeland. Välkommen.
Tack så mycket.
Vilken resa.
Ja.
Och så tänker jag så här, det fanns ingen punkt, säger du själv, där du bestämde dig för att nu ska jag göra det här, utan hur var det? Var det något som växte fram?
Ja, det var någonting som växte fram. Jag har ju känt sedan ung ålder att jag ville göra någonting, en stor utmaning, och gillar att utmana mig själv fysiskt. Men det tog ganska många år innan jag hittade min grej. Så första gången jag testade på det som heter långfärdscykling, så kände jag att det här, det är det jag vill göra.
Ja, men du verkar ju ha klättrat i berg också när man tittar på de vackra bilderna i boken.
Ja, det blev så, oplanerat.
Och var tog cykeln vägen då? Hade du den på axeln eller?
Ja, den har även genom buske.
Ja, du ville bort från en inrutad vardag.
Mm.
På vilket sätt var den inrutad?
Jag var väldigt fokuserad när jag var yngre på att få en titel. Jag skulle studera och få ett jobb och ha en titel. Och när jag väl kom dit så kände jag att jag inte riktigt hamnat rätt. Utan jag kände mig fast liksom i vardagen.
Vad var det för titel du hade fått då?
Just då jobbade jag på en reklambyrå här i Stockholm.
Mm.
Och ville väl jobba med grafisk design. Men att sitta framför datorn 10 timmar om dagen när man är 20-någonting kände jag att det inte riktigt var för mig. Och jag, då ville jag bara ut i världen istället.
Och så en dag bestämmer du för, ja, jag gör det.
Mm.
Och då är du 30.
Ja, precis. Jag var 29 när jag bestämde mig. Sen så, ja, jag var 30 när jag begav mig av.
Ja. Precis. Hade du firat 30-årsfesten eller gjorde du den på vägen?
Nej, jag hade hunnit gjort det.
Ja,
det var 2 veckor. Alltså, egentligen ville jag sticka på min 30-årsdag.
Mm.
Men det blev inte så. Det blev 2 veckor efter.
Uh-huh. Hur tänkte du då? Hade du någon resplan klar? Visste du att ja, det är Nya Zeeland jag ska till?
Mm. Jag visste vilka länder jag skulle igenom.
Jaha.
Och det var ju lite för att jag visste att andra cyklister hade tagit den rutten. Och att det är möjligt. För jag var en rookie, jag visste inte alls hur man skulle göra det här.
Mm.
Så jag hade vilka länder jag skulle igenom och det var väl ungefär det. Men inte vilken väg genom länderna, utan jag höftade ganska mycket längs med vägen också.
Men åkte du helt själv? Det var du och cykeln?
Ja.
Och dina grejer?
Ja, och mina saker. Sen träffade jag folk längs med vägen och i slutändan så cyklade jag med andra också under några månaders tid. Men mestadels så var det själv.
Vad sa din mamma, vad sa din familj, dina vänner när du helt plötsligt skulle iväg?
Ja, just min mamma var nog inte jätteförvånad tror jag.
Men var hon förtjust i att du skulle åka?
Nej, hon var stöttande men orolig såklart.
Mm.
Det var andra i min familj som var mer oroliga skulle jag säga.
Ja, och så packade du en jäkla massa grejer och tog med dig.
Mm, precis. Jag skulle ju cykla... Först över den tibetanska platån i Kina och där är ju var minus 20-30 när jag var där. Och sen ska jag ner i Sydostasien där det är plus 40. Så det är lite saker att ha med sig.
Det kan man säga.
Ja.
7 väskor, var det så många du staplade på cykeln?
Ja.
Hur går det ens att styra då?
Ja, det går det. Fast det är lite vingligt.
Ja. Vad lärde du om världen då? Du cyklade genom 28 länder.
Mm. Att det inte är så svårt egentligen. Att cykla tvärs över jorden. Man tar det dag för dag, timme för timme. Och att det inte alls är så farligt som många tror och tänker att det är.
Vad är ditt starkaste minne?
Det är alla människor jag har träffat. Absolut. Sådana som tog in mig och behandlade mig som en i familjen.
Ja. Vi ska säga det också att det tog 2 försök att cykla tvärs över jorden. För du fick en olycka där och där du bröt foten.
Ja, precis.
Vad var det? Tadjikistan?
Tadjikistan.
Ja.
Jag var på 4300 meters höjd när jag föll med cykeln och vred till foten. Så det var inte precis det rätta stället att göra det på.
Nej, hur kom du därifrån sen då?
Ja, det är en lång historia. Men jag cyklade med en annan cyklist som det tog en halv dag. Sen kom jag tillbaka med lokalbor som fick ner mig. Och sen så flög jag hem och började om några månader senare.
Och sen upp på cykeln igen då, som man säger.
Ja, ja. Precis.
Vad händer framöver nu då? Ska du ut på nya äventyr?
Ja, nu har jag familj, 2 barn. Så vi cyklar ju som familj. Så det blir lite mindre skala kan man säga. Men vi har stora drömmar inför framtiden.
Ja, Route 66 kanske?
Inte på cykel.
Nej, okej. Okay. Inte på cykel. Du, stort tack för att du kom hit. Och bara en sak till. Vad är det viktigaste du har lärt dig om dig själv på den här resan?
Att man är kapabel till så mycket mer än man tror. Man kan göra vad som helst egentligen.
Vilken grej.
Ja.
Tack för den lärdomen. Ann Johansson som alltså cyklat tvärs över jorden på cykel och boken heter Om vägen. Välkommen till 2:30. Än en gång Linda Bengtzing aktuell med showen En jäkla massa slager. Bland annat.
Ja, tack. Mm. Bland annat.
Bland annat. Mm. Att åka på turné. Hur känns det att vara ute på vägarna igen? För det har inte varit så mycket sånt de senaste åren. Bland annat med tanke på corona och så vidare.
Ja, vad kul att du frågar, för att runt just turnén med Magnus Carlsson jag ska göra nu så har jag gjort en del press och återigen fått plocka upp de här känslorna runt pandemin men också känslorna efter. jag ska inte säga att jag gick på autopilot innan eller var blasé, men jag var nog på väg däråt. Och jag kan säga att det är ingenting jag gör nu. Jag går på ren passion. Varenda jobb jag gör, var den är, att jag ställer upp på någonting som har med välgörenhet att göra, eller att jag åker på en turné med Magnus, eller gör Melodifestivalen, eller ett kroggig, eller ett företagsgig, så har jag så fruktansvärt roligt.
Du skrev ett inlägg på Instagram när coronapandemin kom. Mm. Vill ha smink, en scen, en mick, ett band och en publik, saknar yrket som gick upp i rök. Mm. Mitt yrke, mitt liv, min passion, min försörjning. Håll ut, fuck corona, musik.
Har jag skrivit det?
Japp.
Det var jävligt, jävligt. Men sen blev det ju jävligt härligt när det... Proppen gick ur, för den gick ur så kraftigt. Jag hade ju turen att Sanne Salmonsson, om vi ska börja från början, när covid gav sig lite grann, och jag gjorde den här Digilo under restriktioner. Jag har ju jobbat från dag ett egentligen, tack och gud, för jag var nära på att gå under ekonomiskt.
Det blev aldrig något bröllop, eller har det blivit?
Nej, vi pratade och skrattade om faktiskt senast idag, jag och Peter, för bröllopskontot, som det heter på banken, det är bytt nu och heter resekontot. Så jag vet inte.
Blir det någon sån här bröllop,
nej,
tror du?
Nej, jag tror inte det.
Nej. Men du har ju liksom hankat dig fram genom alla år. Mm. Kan man säga så?
Ja. Jag verkligen, alltså, jag blir ofta klappad på axeln och hemma i Gullspång och folk säger äntligen har du lyckats som du har kämpat. Nej, jag har inte kämpat. Jag har, som du säger, hankat mig fram och halkat på bananskal här och där andra har sett min potential och jag har hamnat rätt. I de flesta fall. Till och med när Bert Karlsson gav mig Fame Factory. Så, som jag faktiskt inte vill göra. Inte för alla pengar i världen. Mm. Men jag hade ju alla flickor som målbild. Jag fick ju inte den annars. Så att alla val ändå blivit väldigt bra. Och hankningen är så tacksam för den. För jag har ju... Wallmans till exempel är ju som lumpen för en artist.
Hur var det?
Jag drömmer ju fortfarande om att det inte finns tillräckligt med vattenglas. För att någon annan har varit där innan mig och tagit alla. Och där jag inser att jag kommer inte hinna sminka mig. För jag har inga vattenglas. Jag drömmer om det än. Och när man dukar upp ungefär 60 personer. Det tar ju sina timmar liksom. Och besticken ska ligga rätt. Och...
Men det ingick alltså i jobbet?
Ja, ja, ja. Det var ju viktigare än själva showen så att säga. Och sen att sminka sig, klä om till första öppningsnumret. Vi hade ungefär 8 nummer under kvällen. Och däremellan ha... 100% ansvar för sin gäst. Som vilken servitris som helst. Från att man går till datorn och bångar in vad alla har beställt. Och inser att jag har 2,5 minuter på mig. Och gå ut med de här drinkarna. Innan jag ska stå på scenen. Och le, sjunga rätt text. När allt man tänkte var fan är min dry martini?
Ja, hur har det varit att vara mamma?
Första ungen, det tog ju flera år innan jag fattade ens att jag var mamma. Nej, jag trodde inte jag skulle få några.
Varför då?
Men jag träffade ju aldrig rätt.
Ja, du menar så.
Ja. Mm. Och satt väl typ också och kollade upp, hur kan jag skaffa mig barn på egen hand? Mm. Men det också var en skam i mig, liksom att sitta och, typ och googla det typ. Och så slår man bort det och till slut blir den drömmen så stor som man går hela vägen. Det är ju fantastiskt. Men jag träffade ju, som tur var, Peter. Men, och nu är de 14 och 9. Jag är glad för covid, för min lilla har 2 diagnoser. Så jag är funkismamma.
Hur visste du det? Eller hur märkte du det?
Det startade med att skolan inte funkade ofta så. Och vi ville ha hjälp till honom från skolan. Som han har rätt till. Men skolan finns inte där för barnen. Så att säga. Inte de som inte passar in i rutan. Så de vägrade hjälpa oss. Och då kände vi till slut, ska vi utreda dem för att se. Kanske får vi bättre hjälp då. Det tog ju flera år. För vi tyckte att han skulle få hjälp utifrån där han var. Vi utredde honom och just nu är det ju faktiskt berättigat ett jävla liv om BUP och Prima och utredningar. Det tog tid alltså. Jag tror att första mötet var i juni 1 år och sen var han diagnostiserad 1 år senare. 1 år har man slösat bort då.
Hur tacklar man sånt här? Alltså...
Jag var ju hemma från, det var ju covid. Jag tackar ju Gud. Det gör jag inte, för människor dog i covid. Så det är inte, jag menar inte så, det hoppas jag folk förstår, det är smarta nog att förstå. Men för mig så blev det en möjlighet att finnas där för honom varje dag.
Har ni fått den hjälpen ni behöver nu då, känner du?
Nej, vet du att efter en diagnos då klappar folk in på axeln och säger nu får ni den hjälp ni behöver, och jag har lust att bara slå dem rakt i ansiktet. För det funkar så inte. Är det inte, det funkar inte.
Nej. Hur funkar det då?
Det funkar så att då förstår vi och får mer förståelse. Och jag ska inte skylla på att skolan är dumma i huvudet, för de har inte heller kunskapen. Det är ju så enkelt. Alltså, jag skulle kunna vara hur elak som helst här, men jag... nej, det finns hjälpen. Det är snarare för oss än för honom. Jag tror vi har gått i mer samtal på BUP än vad han har gjort. Vi har försökt allting hittills och har bett att få en egen resurs till honom, vilket man har rätt till när han är LSS, så att man har rätt till det för att han ska hinna ikapp, nå resultat, för han lär sig, han vill gå till skolan. Och det fönstret kan vara så kort för sådana barn. Ta vara på det. Mm. Han vill gå till skolan. Ta vara på det.
Funkismamma, vad du kallar det för.
Ja.
Mm. Funkisförälder.
Ja, man brukar säga att ADHD är en superkraft. Det gör mig inte alltid jätteglad, för det är det verkligen inte i hans fall. Som nioåring så är det inte det. Kanske som vuxen, men just nu är det ett jädra trassel. Han är ju medicinerad i skolan bara. Vilket innebär att han äter inte. Han tappar matlusten helt. Han är så tunn och så liten, och går han ner för mycket vikt kan han inte ta sin medicin. Det betyder att han kommer inte klara skolan. Vi medicinerar honom bara för skolan. Och istället håller ungen på att svälta ihjäl. Liksom.
Jag visste inte det där.
Nej, jag har inte pratat om det heller.
Men det känns okej?
Ja, det gör det. För att jag vet att nu är det också viktigt att prata om det, som det är den här debatten. Då känns det som att alla röster är jävligt viktiga.
Du har haft ett tufft år alltså. Jag tänker dels på det du berättade nu. Men sen hittade du en knöl i ditt bröst dessutom i november.
Ja, som jag ärligt talat också tycker att jag känner fortfarande det som är så jävla läskigt. Det var en helt vanlig mammografi, vilka jag går på, alltid. Och man är ganska blasé, faktiskt. Mm. För jag tycker jag känner och klämmer. Och jag har väldigt små tuttar, så att det är ju typ av körtlar jag känner. Och sen åkte vi till Spanien på semester. Och då får jag ett sms och ett samtal. Och jag tror jag har kvar den. Att vi har hittat någonting som vi vill kolla upp. Och vi vill göra det snarast. Ring oss. Och jag hann inte ens ringa, så ringde de. Och då sa jag, vi vill att du kommer hem. Och då sa jag, men jag har en vecka kvar. Ja, men stanna du. Det ångrar jag. Den värsta veckan i mitt liv.
Ja, du kunde inte koppla av i alla
Nej,
fall.
Nej, inte alls.
Nej.
Och det är ju någonting där som de inte tycker om.
Men har ni inte tagit ett prov på det så ni vet om det är elakartat eller inte? Eller
via ultraljud och konsulterat andra läkare, så sa de att de inte vill ta något test. Jag tror inte de gör det om de inte måste. Man vill inte in och
hålla
gröpa.
På det, nej.
Så jag fick ju beskedet efter några veckor också. Så jävla för lång tid alltså. Man har hunnit dö redan. Planera sin begravning och allt. Och det här har jag också fått starka reaktioner på, för att jag har fått en positiv besked. Så jag har inte rätten att känna så här. Jag har inte rätten. Tänk på dem som har bröstcancer. Ja, det är ju det jag gör genom att prata om det. Så att fler folk går och testar sig. För vet du hur många som inte går? Så många.
Så då går det med den ovissheten också då?
Alltså det är en del av livet. Så jag gnäller inte här nu, utan jag är bara svarar bara ärligt på din fråga.
Men jag trodde att man får något mer svar, men det fick man tydligen inte då, utan man avvaktar då.
Ja, det gör man.
Och så tänker du att det kanske inte är någonting.
Ja.
Eller du måste ju intala dig någonting.
Det måste jag. Jag måste lita på, och jag litar på svensk sjukvård, det gör jag verkligen. Men jag känner ibland att det stramar och är någonting. Så jag kanske ska kolla om jag kan få en check till.
Mm. Men du... Hur ska vi sluta här, tycker du?
Ja, hur ska vi sluta här? Elin Kjus har ju precis gått bort i just cancer. Och hon sa ju att är jag tacksam och tänker på det, är jag tacksam för det här, svårt att vara sur och bitter. Och det försöker jag anamma. Och vara tacksam för det som jag har och är i och hur jag mår och får göra.
Men det är tufft då. Man kan ju ändå få säga att det har varit tufft.
Ja, för 17 gånger, speciellt med Nisse. För skitsamma nästan vad som hände med mig. Det första jag tänkte när jag fick smset från mammografin var, vem ska ta hand om Nisse? Alltså, jag vet.
Jag förstår det.
Vem ska finnas för honom nu? Det är klart att Peter gör det, men skit i mig. barnen liksom. Men jag är ju här.
Du är här, ja. Mm. Stort tack för att du ville berätta och tack
ja,
för ett fint samtal.
Det är viktigt. Tack själv.
Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
Jag sa ju det att vi ska prata om plastpåsar och ni som har varit med oss på sociala medier, ni har kunnat rösta då. Har du köpt färre plastpåsar i butiken de senaste 3 åren? Ja, menar 81%. Nej, säger 19%. Det är ju så att regeringen alltså kommer med ett nytt förslag då att kanske på måndag då bestämma sig för att slopa den här plastpåseskatten helt eller att man ska sänka den. Vad tycker ni? Tycker du att plastpåseskatten ska slopas? 62% tycker ja med utropstecken. Nej, säger 18%, medan 19% tycker att det kvittar. Frågan är då, vad lägger du dina matvaror i? Plastkasse, 15%. Dramaten, ryggsäck eller en tygpåse, 43%. En papperskasse, det är det 37% som gör. Och sen har vi de där 4% då, som bär allt i händerna. Vi ska alldeles strax prata med en ekonomiprofessor i miljö. Han tycker det är jättebra om den där skatten försvinner. För snart 3 år sedan så infördes plastpåseskatten i Sverige, vilket har resulterat i en fördubbling av priset på plastkassar i butiker. Och på måndag så väntas regeringen då att presentera ett förslag på antingen slopa eller att reducera skatten. Med mig nu Runa Brännlund som är professor emeritus i miljöekonomi vid Umeå universitet. Välkommen till Halv tre.
Tack så bra.
Du har varit väldigt kritisk till den här plastpåseskatten. Varför?
Ja, det är väl huvudsakligen 2 skäl. Då. Det ena är väldigt oklart vilket miljöproblem man vill faktiskt komma åt. På vilket sätt förbättras miljön om vi minskar konsumtionen av just den här typen av plastpåsar? När man införde den gjordes ingen konsekvensbeskrivning av vilka effekterna kunde vara på miljön av det här. Så det är det ena. Och det andra är att det bara är en viss typ av plastkassar som är beskattade. Nämligen de här, vad jag brukar kalla ICA- och Konsumkassar då, som vi sätter maten i när vi handlar på affär. Och de är tunna fruktpåsarna. Däremot är de inte beskattade, de här papperskassar på samma sätt. Och inte heller de här rullpåsarna eller avfallspåsarna som säljs i butiker. Som ofta är importerade och ofta tillverkade av fossilt material. Medan de här beskattade påsarna till övervägande del är tillverkade av förnybart material. Så att vad det här innebär, det är ju det att vi flyttar av vår konsumtion. Istället för att köpa den här beskattade kassen, ja, då slutar vi köpa den och så köper en sån här rullpåse istället som är obeskattad. Och då kan man ju ställa sig frågan om miljöeffekten av detta är.
Den har ju gett över 500 miljoner kronor 2022 i intäkter då.
Det har den, och det är betydligt mindre än vad man hade trott, va? Och skälet till det är naturligtvis, slutar vi köpa beskattade påsar, ja, då blir det inga skatteintäkter heller.
Så hur ska man se på det här då? Var det ett slags plakatpolitik att det såg bra ut och säga det här gör vi för miljön?
Ja, det är en väldigt bra tolkning tycker jag. Jag kan inte tolka det på något annat sätt helt enkelt. Som en plakatpolitik eller så att man klistrar på en miljöetikett på en skatt. Ja. Och jag tyckte det allvarligaste kanske det är det att med den typen av politiska åtgärder så riskerar man att gröpa ur förtroendet för miljöpolitiken i stort. Va? Jag är en väldigt fan av miljöskatter. Vi inför en koldioxidskatt här, ja, men då minskar vi bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen och så vidare. Då är det motiverat. Va? Men här fanns det ingen sån typ av konsekvensbeskrivning överhuvudtaget vilken miljöeffekten skulle bli.
Vad brukar du stoppa dina matvaror i när du har handlat?
Ja, numera går jag, för att jag tycker jag blir så bekvämt. Jag har en ryggsäck ofta. Då har jag händerna fria också där jag går. Så att ofta en ryggsäck. Men ibland händer det ju att jag köper en sån här 7-kronors påse då, det vill säga en beskattad. Jag har glömt ryggsäcken eller så, för de är väldigt bra. Men, och det är en poäng tycker jag också, de påsarna, de här på ICA och Konsum och Willys och så vidare, är väldigt bra. Så då använder jag ju dem till massa andra saker. Jag har dem som gympapåse, jag har ibland verktyg i dem och så vidare. Och till slut så hamnar de ju i som en soppåse och därmed i slutändan tillsammans med annat restavfall i värmeverket här i Umeå och blir till värme. Så att det är väl hur jag tänker på det.
Ja.
Men som sagt, jag använder ofta ryggsäck.
Och den ryggsäcken är definitivt inte i plast.
Nej, den är inte i plast. Nej.
Tack för att du var med, Runa Brännlund, professor emeritus i miljöekonomi vid Umeå universitet.
Ja, tack ska du ha.
Film och serier.
Alexandra Rappaport, aktuell nu i Morden i Sandhamn. Nya säsongen är ju igång då på C More. När du tittar på serier, hur gör du då?
Oh, jag älskar att titta på serier. Jag vill gärna se flera avsnitt på en gång. Men det finns också en förtjusning i att bara ha ett avsnitt. Och så går man och längtar efter att nu har det kommit ut ett nytt. Så att
Jag rekommenderar Shetland. Det är kriminalkommissarie Jimmy Perez som löser mordgåtor på öarna då, som ligger mellan Nordsjön och Atlanten, där på gränsen däremellan. Och det är baserad den här serien på prisbelönta deckarförfattaren Anne Cleves. Och den här serien är liksom lite så här grå och så lite mystisk stämning. Och han tar hand om en bonusdotter och så löser han mord.
Var?
Ja, på Shetland.
Nej. Var hittar jag den?
Den hittar du på SVT, SVT Play. Oh. Och det finns hur många säsonger som helst. Alltså det finns på SVT Play då hela 6 säsonger och just nu så pågår då säsong 7. Så jag har bara hunnit till 2:an här då, men den verkar vara snäll och sen blir det lite läskigt och så. Så att den tycker jag du ska se.
Jaha, det är jag sugen.
Ja, för här kan man ju också undra, hur många kan man ta död på Shetlandsöarna? Det är lite som Sandhamn.
Ja, och det är ju egentligen ganska ointressant. Bara man tar död på dem på rätt sätt.
Ja, och löser gåtorna på rätt sätt kan man
Exakt.
Säga.
Exakt.
Du, vad vill du ge till mig då, tror
jag? Ja, men då vill jag ge The Affair, som går på HBO. Som är, det är också crime på ett plan. Men det är relation och psykologi och den finns i ganska många 5 säsonger. Och den är också den är otroligt bra och intressant. Jag tycker för min smak lite för mycket sexscener i första säsongen, men de lättar upp på det sen. Men det handlar om en gift man som inleder en affär med en kvinna. Utspelar sig var, ja, det kommer jag inte ihåg nu, men utanför New York, typ Long Island, inte Long Island utan en av de öarna ovanför. Men den är otroligt bra och spännande och suggestiv. Och sen berättas den ur 2 perspektiv lite samma. Att man ibland berättar samma grej ur mannens perspektiv. Och sen när det är ur hennes perspektiv så har hon helt plötsligt helt andra kläder på sig. Och så är det ett mord. Men den här växer, den här serien, till i sista säsongen. Så är den är så stor och vacker och så underhållande och cool. Det är en av mina absoluta favoritserier.
Härligt. Ja, då säger vi... Bytt.
3:30 med Lotta Bromé på Mix Megapol.
Hörrni, Amanda Hann nu, hon blev först med att köra världens största batteridrivna eltruck. LKAB har nämligen börjat satsa på att elektrifiera sina fordon, något som Amanda tyckte lät intressant. Hallå Amanda.
Ja, hej Sam.
Hej du. Du jobbar ju som instruktör då på LKAB och så var ni ett gäng som skulle titta på den här ellastaren som är hur tung som helst. Hur kommer det sig att du räckte upp handen och sa, jag kan provköra först?
Åh, det kändes spännande. Kul att köra nya maskiner.
Ja, hur många maskiner har du kört i ditt liv?
Inte jättemånga. Jag har börjat som maskinförare för cirka 3 år sedan.
Ja, och det här är den tyngsta du någonsin har kört, kan jag tänka.
Inte tyngsta faktiskt, men första eldrivna maskinen jag kör.
Hur tung var den tyngsta du har kört då?
Ja, 150 tons med last.
Ja, då är det ingenting att köra den här som väger 100 ton då, nej.
Nej då.
Nej. Hur var det att sitta i den? Hur var det att köra den?
Den är ju helt annorlunda från vad vi har kört förut på min arbetsplats. Så det var väldigt spännande i början. Och sen när jag suttit i den ett tag så tycker den är väldigt lätt att hantera.
Men är det inte ett dugg läskigt att sitta i en sån stor maskin?
Nej.
Nej. Ja, det skulle jag skulle nog tycka det var lite läskigt att sitta där och försöka trycka på knappar eller vad man nu gör i en sån.
Ja.
Ja. Sen har den då 2 gigantiska batterier då, såklart, och de väger då 8 ton var. Hur laddar man ett sånt batteri?
Det är specialladdare som är tillverkade för just de här batterierna.
Ja.
Och det är så att man använder ju ett batteri på trucken och sen när det ska laddas så ställer man ner det, sätter i laddan. Och så tar man upp det andra batteriet och sen kan man åka iväg.
Mm. Och det är ingen nöjesåkning den här ska vara till för, utan vad ska ni ha den till?
Det är ju för att transportera berg.
transportera berg.
Ja.
Vad var den för svängradie då, den här trucken?
Väldigt bra. Den är väldigt smidig att köra. Den är ju midjestyrd.
Midjestyrd?
Jajamän.
Vad betyder det för en som aldrig har kört maskin?
Man svänger inte med framhjulen.
Nähe.
Utan styrningen sitter som i mitten på maskinen.
Okej, så det är som om man dansar med halva, men dansar med överkroppen?
Ja.
Ja, jättedålig jämförelse, du fattar vad jag menar, men ändå. I alla fall, okej. Vad tar du med dig från den här upplevelsen nu då? Hur blir det framöver här med trucken?
Med trucken? Jag håller på nu att göra nytt utbildningsmaterial.
Mm.
Och sedan ska jag utbilda vår egen personalstyrka. Så att vi får igång full styrka och produktion på den här maskinen.
Och då kommer den frakta berg med hjälp av midjestyrning, har jag lärt mig nu.
Ja.
Ja. Tack för att du ville berätta, Amanda Hannu.
Ja, tack själv.
Hej. Jeanette, Janne och Jeff med efternamnet Norman säger tack för idag. Det gör också Lotta och Albin. Vi hörs igen imorgon 14:30.